Vi är sponsrade av Samsung TV och idag skulle jag vilja lyfta lite extra The Zero som vi har haft här på kontoret. Det är en jävligt ball kreation som Samsung TV har tagit fram. Jo, men vi hänger mycket på sociala medier och nu för tiden så gillar man ju att spegla upp sin telefon på sin skärm. Men skärmen är ju horisontell och ibland så vill man ha saker och ting vertikalt. Ja, men då är ju The Zero perfekt. Dessutom så har den också en grym högtalare så man kan ju använda den här till att till exempel då, lyssna på Toto i den. Scrolla in flöden vertikalt och sen så rotera skärmen för att kika på matcherna. Och sen så har den också Tap View med en liten enkel knackning med sidan av mobiltelefonen. Ja, då startar speglingen och det funkar med alla kompatibla mobiltelefoner. Med det ser du så får man också QLED 4K-teknologi som ger dig klara, krispiga, fylliga färger, knivskarpa kontraster. QLED-teknologin gör att du får en grym bild alldeles oavsett hur ljust eller mörk det är i omgivningen. Surfa in på tv.samsung.se för att läsa mer om The Zero och Samsungs övriga tv-modeller. Vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balutto.
Morsning, korsning, välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är måndag den 28 juni och vi är mitt i åttondelsfinalspelet. När vi senast hördes så hade Sverige precis vunnit grupp E. Man hade lagt Polen på rygg. Alla hade varit oroliga förutom Don Hassebacke. Vi har firat lite midsommar sedan dess och sett fyra lag avancera till kvartsfinalerna. Först ut var Danmark, sen följde Italien och igår söndag så slog Tjeckien överraskande ut Holland och sen sent igår kväll så tog Belgien en meriterande men också kanske kostsam seger mot Portugal. Där är vi i EM-turneringen. Hur är läget med Wilbur José?
Ja, men det är bra fan. Det har varit ett roligt mästerskap här i Tipslördagsstudion. Det är så jag har sett det. Och det har varit många timmar, men jag känner när jag sitter här i bilen på morgonen och hör fågelkvittret i bakgrunden att än finns det en jävla massa energi att ge i det här mästerskapet. Känner väl också lite hopp så här, fan, det kanske är den här sommaren det händer. Det kanske är den här sommaren som Sverige faktiskt går hela vägen. Jag börjar få ruskigt jävla bra känsla inför Ukraina-matchen.
Ja, för det ska vi komma ihåg. Det är ju inte bara det här läget vi är i med tanke på vad som har hänt, utan vi är ju också i ett läge att Sverige spelar sin åttondelsfinal imorgon tisdag mot Ukraina. Och nu vet vi att det kommer stå Tjeckien eller Danmark på andra sidan i semifinalen som Sverige har på sin sida, slutspelsträdet. Jag vet, det är först ett Ukraina att slå och sen så ska man brotta sig vidare mot vinnaren av England-Tyskland som spelar ikväll. Men som du säger, alltså, det börjar ju så smått växa och gro en känsla inom en som känner att ja, vad fan, alltså den här chansen kommer ju inte varannan månad.
Nej, jag säger inte att vi bara leker oss vidare från Ukraina-matchen. Men
gör vi inte det?
Nej, kanske. Är det kanske det jag säger, Gustav? Nej, jag tar tillbaka alltihopa. Vi leker oss vidare mot Ukraina.
Det är bara jag som känner att den här C-gruppen, alltså med Holland, Nordmakedonien, Österrike och Ukraina, verkar vara ganska kass.
Ja, och sen gjorde ju Österrike en jävla bra match mot Italien.
Gjorde de det? Alltså, gjorde de det då?
Så här, om man kollar på den första halvleken, för det är ju lätt liksom att fastna i Burschens andra halvlek när Italien går lite fysiskt, eller om det är mentalt på knäna. Men den första halvleken är ju en total slakt.
Alltså total dominans. Jag har aldrig sett någon ha en spelare i fickan som Bonucci hade Arnautovic i fickan i första halvlek.
Hade han inte några bra räder? Alltså Arnautovic gör ju en bra match alltså. Och sen,
Och sen,
bra match, men jag pratar första halvlek.
Ja. Alltså, jag minns att... fan inte vad han gjorde, men jag tycker väl att hela Italien, alltså, återerövringen var ju totalt desperat. De tappade bollen, liksom, det skulle bara tillbaka. Jag tyckte det var sån slakt.
Ja, alltså, det är klart att alltså, Immobile har väl sitt skott i utsida kryssribba, men sen så saknas de riktigt feta chanserna. Men jag håller med, det var ju väldigt mycket kontroll från Italiens sida i första halvlek, men det är ju ett Italien som hamnar helt snett på det där mittfältet med Verratti som... Alltså, han kändes stressad, han kändes liksom tagen av att vad fan, är inte jag en självklar del av det här laget? Nu ska jag visa hela registret och liksom tysta alla som ropar Locatelli.
Han springer in i mäktig jävla slager, va? Alltså, han är ingen rolig kille att möta där på mittfältet. Nej, Gregoric.
Men håll med om att det blev en sån uppenbar skev balans på det där italienska mittfältet och kanske framförallt rollfördelning sett till hur de första två matcherna, som är de två matcherna som har liksom vittnat om Italiens högsta nivå i den här turneringen, såg ut.
Nej, men framförallt i den andra halvleken återigen, alltså man kan ju verkligen dela upp den här matchen i två olika delar som såg helt olika ut. Men alltså i den första matchen första halvleken tycker jag att det funkar ganska bra med att trycka upp Barella. Han har ju det skottet i Immobiles chans, såklart. Barella har ju också ett megaläge.
Ja, absolut. Snett inåt bakåt.
Ja, och hela grejen med att spela med två play var att trycka upp Barella och styra matchen där bak. För jag tycker att det funkar i den första halvleken, men i den andra så orkar inte Verratti. Det är väl det som är grejen, att Gregoric och Schlager, de orkar mer. Han har inte spelat så jävla mycket. Fan, så jag kommer ihåg det, att han var skadad hela vägen fram till den tredje matchen. Och han inte spelar fotboll på länge, så det är väl inte så jävla konstigt. Däremot så tycker jag att det är märkligt att byten inte kommer tidigare på mittfältet, när man ser så tydligt att tanken är slut. Och Barella, han åker på två stycken riktigt feta smällar nästan direkt i den första halvleken, och man märker ju att de gör ju sig till känna i den 58:e minuten när Österrike får lite momentum i matchen. Där tycker jag ju att Roberto Mancini borde ha bytt. Nu får han ju väldigt mycket cred för sina byten, i och med att det är Matteo Pessina, inhopparen, och Chiesa som gör målen. Och så glömmer man bort lite vad som hände där runt den 60:e minuten, och att han faktiskt väntar i 20 minuter till när han gör byterna. Men...
han har ju dessutom ett gult kort på Barella i nästan 20 minuter innan han plockar honom.
Ja, och kan man Barella, det kan väl Roberto Mancini, så vet man att han kanske inte tänker i alla situationer, och att det där röda faktiskt ganska nära till hans när han har ett gult. Men det är så tydligt, tycker jag, att dels tanken i slutet att de inte riktigt orkar, men sen också att Italien har inte varit i det där läget. Det här italienska landslaget har inte varit i det där läget mentalt någon gång. Att de står i en åttondelsfinal, det är 0-0, helt plötsligt börjar tankarna komma. Alltså, gruppspel i all ära, och premiär i all ära i Rom. Man kan prata om kvalet, alltså all den fina statistiken som de har byggt upp här nu, som alla hyllar. Ja, men det är klart att det är klart att de har liksom ställts inför utmaningar, men inte mentalt i närheten av det de ställs inför när de går på knäna i den andra halvleken. Så att när folk pratar om att tanken är slut, ja, möjligtvis på ett par spelare, men jag tycker att det är väldigt mycket mentalt. Alltså, det här italienska landslaget är fortfarande så jävla ungt. Det är inte fyllt av en massa mästare som i Spanien, som i Tyskland, som i England, utan det är liksom Barella, det är Matteo Pessina som kommer in, Chiesa, han har precis fått sitt genombrott, Spinazzola, han har inte vunnit några titlar och liksom varit i Champions League semifinaler, Di Lorenzo i Napoli, han spelade provinslagsfotboll för bara något år sedan. Så att det här italienska landslaget är ju på väg att byggas upp till att bli något. De behöver ju den här typen av matcher så att de i framtiden kan vet hur det är att vara nerpressare eller att ha tryck på sina axlar i en direkt avgörande match. Alltså, det var ju så jävla nyttig andra halvlek. Jag skulle säga att det var den nyttigaste andra halvleken som Italien kunde få i det här mästerskapet också. Alltså inför en kvartsfinal. Alltså man, det var bra att man inte ledde med 2-0, att Immobile skott hade suttit. Jag tycker det är bättre att de får den här matchen så att det här unga laget kan få växa och lära sig. Kolla på Lorenzo Insigne som viker ner sig i just den perioden av matchen. Bollen kommer upp till honom, han får aldrig fast den. Han känns som den dåliga Insigne. Vi vet ju, kanske inte alla som lyssnar, men så här, han kan ju vara riktigt dålig i Napoli. Speciellt så här, i stora matcher när han inte riktigt mentalt pallar. Men han kommer ju också tillbaka, gör den där fina passen och ta med sig det vidare och kan liksom mentalt gå starkare in i kvartsfinalen mot Belgien. Så att jag tror nog att det var ganska bra att man fick slita och kämpa och ställa sig inför den situationen som man stod inför, vara mega favorit men ändå inte riktigt palla.
Ja, nej, man kom ju undan med blotta förskräckelsen också. Det är ju ett mål som Arnautovic gör som nog majoriteten av liksom linjemäns ögonen inte tar. Det var ju ingen flagga uppe, utan det var väl en goalcheck från varummet att det är ett knä offside här.
Ja, det var ganska tydligt liksom på var. Det var ingen så här lilltå, utan det var ett par tre decimeter. Men
det går
ju
så
rätt.
Snabbt alltså, med det där avståndet
ju,
liksom.
Ja, nej, men alltså de blev ju farligt upp och tala mentalt. Italien hade aldrig pallat komma tillbaka efter ett mål av Arnautovic i det läget. De var
Absolut inte. Och det är ju inte ett Österrike som i det läget är uppe via en slumpfri spark, får ett mål och iscensätter en smash and grab, utan det är ett Österrike som växer in i den här matchen. Och det jag sa initialt, att amen, hur dålig är egentligen grupp C, det säger jag väldigt mycket med blågula ögon i något slags här hopp om att Ukraina är sämre än vad vi nu ska måla upp dem till med hjälp av Lasse Jakobssons scoutrapporter. Jag tycker Österrike är riktigt bra i den här andra halvleken. Framförallt som du är inne på, så vinner de i någon slags fysisk men också mental match. De växer ju in i den här matchen i takt med att Italien växer ur den, i alla fall över ordinarie tid. Men Mancini gör ju ett par byten som jag håller med, de borde kommit tidigare, för det var så tydligt. Alltså när Chiesa står och hoppar där på sidlinjen, visste man inte att han skulle avgöra.
Jo, nej, men
för det var så här, ingen kommer kunna stoppa Chiesa om han bara får en bra start på det här inhoppet med liksom en bra touch, och att han känner att oj vad fort jag kan springa jämfört med de här trötta spelarna jag möter.
Jo, nej, men vi hade ju Tony Bacci i studion, vi stod ju och skrek liksom med, ja men i 70:e minuten, vad fan, gör inga byten, vi har en Federico Chiesa på sidlinjen som vi vet är perfekt att sätta in i det här läget. Alltså, hans styrka är ju hans kvickhet, hans snabbhet att ta sig förbi trötta motståndare. Det var sånt jävla megaläge som du säger också för Chiesa att komma in och vara avgörande. Och det tycker jag han är från liksom det första som händer. Han sätter stor press på målvakten, Italien kan få vinna boll. Det är det första som händer. Där börjar Italien komma tillbaka. De vinner bollen högt för första gången i andra halvlek, det man gör hela tiden i den första. Och här kommer Nini, min granne, han undrar, vad fan, sitter i bilen och surrar i mikrofonen. Tjena Nini.
Men skit i Nini.
Vi är sponsrade av Circle K och nu är det Blippa bilen-tävling. Vad är då Blippa bilen? Jo, Circle K är första drivmedelsbolaget i världen som kommer ha den här typen av lösning på hela kedjan. Vad är det för någonting då? Jo, Blippa bilen är egentligen i grunden en väldigt enkel tankningsrutin och betallösning. Ladda ner, som jag har gjort, appen Easy Fuel, och där lägger man in sitt kontokort och sitt registreringsnummer. Nästa gång du svänger in på en Circle K-station, då kommer det komma upp en liten pushnotis om du vill tanka. Och sen så klickar du bara enkelt i och sen går du ur bilen och så tankar du en riktig Formel 1-tankning. Från och med slutet på juni så kommer alla 75 stationer runt om i Sverige ha den här lösningen. Det är ju faktiskt helt otroligt. Testa det om ni inte har gjort det. Vi har också en tävling, som jag sa, från och med onsdag på vårt Instagram-konto. Man ska tagga en vän och beskriva hur ett perfekt stopp på vägen ser ut för dig. Och sen så följer man Toto Balotto och Circle Okej Sverige. Ni kommer se allting där. 1000 spänn i presentkort på drivmedel är priset. Och när ni ändå är inne på en Circle K-station, passa på att tvätta bilen, hörrni. Mer om det lite senare. Men håll koll på vår Instagram och var med och tävla. Och glöm inte att blippa bilen. Vi säger stort tack till Circle K som är med och möjliggör Toto Balotto. Jag vill börja med att säga stort tack till Kia. Ja, varför ska jag säga stort tack till Kia? Jo, för att de har skapat den laddbara rörelsen. Det är nämligen så att 70% av de bilar Kia säljer idag är laddbara. Och som Sveriges tredje största bilvarumärke är Kia med och driver utvecklingen mot att så många som möjligt ska köra laddbart i framtiden. Inte bara det, de påverkar så mycket gott utöver det. Vad det gäller fotbollen, hur våra barn och ungdomar mår här och nu. Kia har ju ett samarbete med Kosovare Aslani, vissa har hört spottarna tidigare. Men jag vill verkligen förtydliga och förstärka hur viktigt arbetet är som Kia och Kosovare Aslani gör tillsammans. Nämligen att jobba mot att alla barn ska få spela fotboll på lika villkor. Att alla barn ska få känna sig inkluderade och framförallt känna glädjen kopplat till fotbollen. Kia och Kosovare har tagit fram Aslani-kontraktet och det är, som namnet antyder, ett kontrakt med utgångspunkt i barnkonventionen. Som idrottsföreningar i Sverige kan skriva under där man förbinder sig till att låta alla barn, flickor och pojkar, spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det över 150 föreningar som redan har skrivit under Aslani-kontraktet på kia.com. Så om du som lyssnar på det här och spelar i en förening, kanske är verksam i en förening eller bara är förälder till ett barn som är verksam i en förening, så tycker jag att du ska säga till din ordförande i klubben. Nej, men nu har vi hållit på med det här några veckor. Alltså gå direkt på ordföranden i föreningen och säg till att du vill att de ska gå in på kia.com och skriva under Aslani-kontraktet. Använd då argumentet väldigt enkelt att du vill, precis som Kia och Kosovare Aslani, att alla barn ska ha samma rättigheter att spela fotboll. Och det handlar om lika villkor. Och att alla ska få känna sig inkluderande och känna fotbollsglädjen. I slutändan så påverkar det hela fotbollsrörelsen hela vägen upp till landslaget. Vi säger stort tack till Kia för det stora arbetet ni gör för en mer inkluderande fotboll och för all del, för fotbollsglädjen.
Men okej, jag har två frågor till dig angående Italiens vidare turnering här. Mm-hmm. Har någon slags opinion tagit plats i Gazettan eller övrig medial rapportering om att oj, vi kanske inte är så bra som vi skrev upp oss till under gruppspelet, eller är de på ditt spår att det här var nytt seger som bara kommer stärka oss och kanske har gjort oss ännu bättre på 120 minuter?
Nej, men jag lånar väl den känslan och den analysen lite av Roberto Mancini som efter matchen just pratar om det. Först tänkte jag, ska det här Italien gå upp mot Belgien eller Portugal? Det kommer de aldrig riktigt palla. Sen så såg jag Belgien-Portugal, vi kan ju återkomma till det kanske sen. Blev inte speciellt imponerad av något av lagen. Tycker inte att tempot är där. Jag tycker inte att de här världsspelarna är så jävla bra. Alltså så överlägset bättre än de italienska spelarna. Men just det här med att växa och växa in i en turnering. Alltså vi kommer ihåg VM 2006 när man har Australien i åttondelsfinalen och kommer vidare på en något tveksamt dömd straff.
Inte så tveksamt slagen straff.
Ja, tveksamt slagen dessutom.
Nej, det var ju det jag skojade. Inte så tveksamt slagen från Totti där i 95:e.
Jaha,
smack upp i krysset.
Ja just det, så var det. Jag höll på att glömma bort. Jag var så jävla djupt inne i den här tanken som jag har, Gustav, så jag lyssnade faktiskt inte på vad du sa. Men efter den åttondelsfinalen så var det många så här, Italien knappt vidare från åttondelsfinalen mot Australien, så dålig match. Jag tycker man kan jämföra den lite grann med Österrike, att man får kriga mot ett sämre motstånd och sen avgöra sent. Men det är också väldigt tydligt att man har en bred och ganska spetsig trupp med att kunna sätta in då Chiesa till exempel. Jag tycker till skillnad från många att Belotti gör en jävla dunderfight när han kommer in. Håller bollen högt, vinner dueller, vinner frisparkar. Men den opinionen liksom som är starkast just nu och det allting talar för, det är att det blir en rotation i kvartsfinalen. Alltså inte en rotation för att vila.
Men... Nej, men det var min andra fråga då. Ja. Jag känner inte att jag har fått något svar på min första. För att jag förstår ju vad Roberto Mancini menar. Ja. Och han ska ju såklart också skicka det budskapet. Men i media, i liksom Italien, har folk börjat tvivla? Nej. Eller känner man att det här var liksom en stark insats? Det var en stark prestation. Det här kommer bara stärka oss.
Ja, ja. Alltså, herregud. Ja, men... Idag är det liksom Mancini och Viallis kram. Och så har man bilder tillbaka. Köra Michi Miei. Alltså, mina kompisar. Och så dubbeluppslag på Chiesa. Det är jätteoptimism i Italien. Alltså, man tror,
ja, men fint. För då kommer vi till min andra fråga. Spelade sig Verratti ur elvan och spelade sig Chiesa in i elvan?
Med största sannolikhet så kommer Chiesa starta den här matchen, och med största sannolikhet så kommer Verratti inte att starta mot Belgien. Så att det är i alla fall ditåt media rapporterar just nu.
Sen så är det ju en hel del som börjar liksom plocka isär Ciro Immobiles insatser och turnering hittills. Men där tycker jag att liksom så här, Immobiles insatser och kanske framförallt två mål är ju för mycket på pluskontot, och Belottis insatser hittills tvärtom, även fast jag håller med om att han gör ett fint inhopp här, men där kan det ju inte vara tal om att liksom så här, man ska skifta i någon startelva, som jag sett att några tycker att Immobile är överskattad, Belotti är jävligt underskattad in med honom, men där kommer det såklart inte ändras någonting.
Nej, men det är faktiskt flera byten som man spekulerar i här nu. Alltså att både Pessina och Locatelli kommer in, och att Barella faktiskt är lite sliten efter de här första matcherna. Att han inte riktigt pallar, att han vill ha in friska ben i kvartsfinalen. Så att Atalanta och Sassuolo spelare ska starta mot Belgien. Och sen då, kanske viktigast av allt kan jag tycka, ledaren i den italienska truppen i det här italienska landslaget, som jag även vill ha ut på planen, som många kanske tänker är slut, men som definitivt inte är det, det är ju Giorgio Chiellini. Och med tanke på vad fan Italien ska ställas emot, så behöver man ju ett monster där bak, och då är det väl inte helt fel att få in Giorgio Chiellini att gå upp och brottas, för det är det som kommer hända mot Romelu Lukaku.
King Kong Chiellini. Ah, det blir en ruskig jävla match. Vi återkommer till Lukaku och Belgien, men vi kan väl bara ta då lördagens andra åttondelsfinal, nämligen den mellan Wales och Danmark. Lite halvpig inledning av Wales. Bale med något skottläge, och jag tycker att Jonas Erikssons straff han liksom hittar på den här Hansen på Kjær. Alltså, ju mer jag såg den i efterhand, så känner jag på så här: Var?
Exakt. Fan, det problemet här, det är ju straff liksom.
Mega straff.
Ja. Och det är ju exakt det jag var till för, att hitta det.
Och det hade såklart förändrat saker och ting om Bale nu hade kunnat sätta en straff. Men från Kasper Dolbergs 1-0 i den 27:e minuten så är det ju Eriksgata. Eriksgade. Heter det så?
Ja.
För dansken här, Kasper Hjulman agerar ju på ett jävla fint sätt matchcoachningsmässigt här. Skiftar från 3-4-3 till 4-3-3, och att få en sån där sen framtvingad ändring längst fram när det har varit problemet. Alltså, Jonas Wind börjar ju den här turneringen. Jag vet inte om liksom Danmark har rapporterat om det medialt, men jag tror att Jonas Wind blev så jävla påverkad av Christian Eriksens situationen att han inte har liksom, han har inte repat sig från den. Det är vad jag tror, ung som han är och ganska orutinerad i såna här sammanhang. För att alltså, så här, han var uppenbarligen deras första val att starta med i premiären. Sen dess har han väl inte spelat en enda sekund.
Nej,
men... kan inte vara någon slump.
Ja, men det är väl inte jättestor, förlåt, men åldersskillnad på Wint och Kasper Dolberg. Alltså, det är väl typ
Men Kasper Dolberg har väl ändå varit med på den här nivån betydligt längre.
Palla den alltså... typen av situationer. Men
nej, alla reagerar såklart olika. Det kan väl en 32-åring också göra. Men i Jonas Wint fall så tror jag att det är liksom en större bidragande orsak än vad man kanske har tänkt på. Ja. Men framförallt... Och sen så behöver väl inte det komma med Dolbergs rutin. Jag säger bara att jämfört med Jonas Wint så har ju Kasper Dolberg gjort ganska mycket mer.
Jag har ingen aning, men det är ju fingertoppskänsla i alla fall att hitta Dolberg och hitta den starten. Och så som han kommer in, så inspirerad han är. Men alltså just det här med sund konkurrens om positioner tror jag alltid är så jävla nyttigt. Och det är klart man vill ha stjärnor in i laget som är helt givna. Och det ska finnas i ett lag. Men alltså den energin som Kasper Dolberg kommer in med, den är otrolig. Så jag tycker han är så jävla bra i den här matchen.
Det är flera spelare som man måste lyfta i det här Danmark. Alltså, jag tycker att fan Martin Braithwaite förtjänar, alltså,
gör han har, det, fan får inte till det.
Nej, men han har tagit avslut och han har tagit avslut.
Får inte
men
till en touch, alltså.
Jag älskar spelare som inte liksom börjar fega ur och släppa enkla sidledspassningar istället för att försöka igen. Då får man väl bli utbytt då. Om tränaren bedömer att nej, vet du har inte. Du har inte den här matchen eller de här dagarna eller de här veckorna. Och så plockar man honom. Men Braithwaite, han har fan ångat på. Han har tagit de där avsluten. Till slut så lönar det sig. Joakim Mäl, herregud alltså. Det är någon överjävlig turnering han gör hittills alltså.
Ja, han är ju jättebra. Många danska spelare som är bra här. Men jag tycker ändå att Braithwaite i den här matchen, han får ju fan inte till en touch. Alltså, larma om du lever, kände jag lite grann med Braithwaite under den här fighten. Sen är det ju klart ett förlösande mål som kan göra hela hans mästerskap. Han kanske är bäst på planen i kvartsfinalen mot Tjeckien.
Jag säger inte att han har silkestofflorna på och är
han
fantastisk.
Han har ju lånat Burschens pjäxor och lagg i den här fighten.
Alltså,
han får inte mer än boll.
Jag imponerades bara av hans liksom så här, nej men på till en bara.
Jo,
igen bara.
Jo, det finns inte så jävla mycket att göra heller i det här läget, för han är bara gnugga. Men jag tror att det är ett sjukt jävla viktigt mål. Herregud.
Absolut. Nej, men jag tycker att Stryger Larsen, han hoppar in i liksom ett otacksamt läge och håller nivån direkt. Joakim Mäle, som vi nämner, han är ju bara, alltså, vad är det för jävla lungor och fysik på ytterspringarna? Alltså Spinazzola, Mäle, Gåsens, Denzel Dumfries, alltså jävla ånglok där ute.
Ja.
Hur skön är inte Cornelius inhopp?
Nej, men nu vet du, kommer. Det här har vi ju pratat om i Toto, ni som har varit med genom hela resan vet ju att jag älskar mina bomber som mina nummer 9, och att Cornelius är en av dem från den italienska ligan som jag verkligen håller. Ja, men så här, som provins 9, som är en av de högsta nästan.
Du vet vad jag har kallat honom? Vitvaran,
ja, precis.
Kyl och frys.
Ja, men vad är det för gubbe att kunna sätta in? Han ska såklart inte starta en match. Men fy fan, att kunna sätta in honom. Alltså när han är på väg igen coast to coast där och liksom de är tvungna att kapa honom. Då visar han ju att han också har snabbhet och kan driva bollen. Men framförallt liksom sätta in en sån gubbe och kunna lyfta högt på. Han är omöjlig att ta bollen ifrån. Jag vet inte om du tänkte på det i en situation i matchen. Så kommer han rätt vänd mot mål. Och så är det en som ska gå in liksom i duell. Alltså det är helt... De bara studsar på honom. Jag kommer inte ihåg vilken spelare det är, men liksom bara flyger bort. Han behöver inte ens göra en dribbling. Det går inte att ta bollen av honom i det läget. Så jävla stark.
Jag såg den aktionen också. Det var helt otroligt. Alltså. Mm. Men Wales slätstrukna figur här och uteblivna forcering tycker jag ändå var anmärkningsvärt. Det kändes lite som att på tal om att tanken är slut... Mm. Alltså Bale hade inte en riktigt jävla stor vändning i sig. Alltså inte bara han då, utan att han då driver på sitt lag. Jag tycker att när han och Ramsey inte går längst fram i ledet, då är det där laget alldeles för begränsat.
Men de klarar ju inte av att stå lågt riktigt heller. Alltså de blir synade i var och varannan situation. Det är farligt hela tiden. Så att jag tycker det de ska vara bra på är de inte speciellt bra på den här matchen heller.
Nej. Och visst, nu gör ju inte Harry Wilson något smickrande inhopp i och med att han går in och tar ett rött här i slutet när det är avgjort, men jag förstår faktiskt inte hur Rob Page inte startar en enda match med Harry Wilson. Alltså den dokumenterade bra formen han kommer i till mästerskapet med de spetsegenskaperna, inte bara kunna slå sin gubbe utan framförallt
truppen.
Ja, men i den truppen, alltså så här, hur hamnar en sån spelare dels utanför startelvan och dels inte med mer speltid i form av inhopp och sen in i startelvan utifrån hur det har sett ut på spelarna han konkurrerar med? Jag fattar faktiskt inte det.
Nej. Nej, sen är ju Wales, känner man ju bara liksom, ja men åk hem då.
Ja men faktiskt, ja. Åk hem Wales, vi tackar er för ert medverkande den här gången, det blev inget 2016. Jag är absolut inte glad för Danmarks skull, men jag är lite trött på det här ojandet över att Danmark har fått en sån lätt resa i den här turneringen när de bara har behövt 3 poäng i gruppen och sen så får de Wales i åttondelsfinalen och nu väntar tjeckerna. Alltså såhär, hade Danmark kommit trea, ja men då är det något annat. Men nu kommer man tvåa och det är så det faktiskt kan gå till i 4-lagsgrupper, att man kommer tvåa på 3 poäng. Att det blir Wales, ja, det är inte heller Danmarks fel, men det är väl klart att det är anmärkningsvärt att man står i kvartsfinal mot Tjeckien. Å andra sidan så liksom vill jag verkligen understryka att jag unnar Danmark ingenting gott här. Jag tyckte, det var väl Oisin Cantwell på Twitter igår som, jag var ju bara 3 år den sommaren så att jag minns inte det. Men att han då påminde om den största skamfläcken i svensk fotbollshistoria. När vi efter uttåget i semifinalen 92 då i hemma-EM skrålade med i Vi rör, vi det och höll på Danmark.
Ja, nej, men, alltså det sitter ju djupt i mig, det är fortfarande en tagg. Jag hatade det då. Var vansinnig på den tiden, förstod ingenting. Och han är helt rätt, alltså det var ju så. Alltså hela, ja, Sverige är gladdes med Danmarks succé. Alltså det var en ofattbar sommar.
Det var ett hjärnsläpp, ett kollektivt hjärnsläpp.
Ja. Alltså, det här med att när Sverige inte går bra, men då kan vi i alla fall hålla på våra nordiska grannar. Det är ju tyvärr någonting som man har levt med i andra sporter också, i andra sammanhang.
Ja, samtidigt så var väl du väldigt glad i hågen hela vägen från hösten 19 när Finland kvitterade ut mästerskapsbiljetten.
Ja, man visste ju så här, Finland är ju mer att man tycker lite synd om dem. Låt finnarna vinna lite fotbollsmatcher ändå. Sen har ju liksom många finska vänner. Fan, Niklas Niemi står ju i våran tipslördag. EM Edition Studio, titt som tätt. Det är klart att man liksom kan känna med en granne på det sättet. Men det är ju en jävla skillnad att så här, ja men vad kul för Finland att ta sig till ett mästerskap för första gången någonsin. Då håller man ju fortfarande dem hierarkiskt under sig. Ja, skillnaden är att man helt plötsligt flyttar då Danmark över sig och i känslorna liksom byta lag, det går ju inte, snälla då.
Nej, men samtidigt så är jag glad att läget är som det är, för att jag tvivlar inte på Sverige, så jag har en ruskigt god känsla i kroppen, och är det något lag jag vill slå i en semifinal så är det ju dansken. Alltså, och då ska ju de vara där också. Så att nu får vi väl utnyttja det här läget att en gång för alla tvåla till dem. Mm. Ja, och att göra det i en EM-semifinal, nej, men det vore för jävligt.
Jo, men nu, och jag menar så här, nu får man Tjeckien. De har väl en av de hetaste anfallarna i det här mästerskapet i vad det verkar, dunderslag i Schick. Din gamla gubbe från Roma-tiden som har hittat...
Det är inte samma gubbe.
Nej, det är faktiskt inte samma gubbe. Vet du vad det är? Det är ju Sampdoria-chick alltså, som vi ser här. Alltså den spelaren som man tänkte så här, hur fan, får Sampdoria fram ytterligare en anfallare här nu? Icardi började sin resa där och så vidare. Men sen var det ju plattfall i Roma, men det var ju också i ett Roma som hade hädiska säsonger där och då när Schick kom. Förmodligen fick han också lite för stort ansvar mot vad han liksom pallade med att komma till en så pass stor klubb som Roma. Sen har han väl gjort det helt okej i Tyskland.
Ja, inte minst här i Leverkusen den här säsongen. Jag tror att det gjorde ganska stor skillnad för honom att inte vara på lån och ha någon slags nu är det läge att leverera stämpel, utan att Leverkusen faktiskt öppnade plånboken och betalade ganska stora pengar och sa, hej, du är vårt val. du kommer spela här, så att
men han känns,
går ut och gör det bra liksom.
Han känns arg, och det gillar jag med anfallare. Han kommer alltid in och är lite sur på planen.
Men det ska ju sägas om Tjeckien som lag. Jag tycker att de imponerar kollektivt, och de smyger ju verkligen i den här turneringen. Och det är ju så, tyvärr, att det räcker med 5, 6, 8 svala, svaga år för en mindre fotbollsnation för att liksom räknas bort. Tjeckien, det är alltså Europamästarna från 76, det är finalisterna från 96, det är EM-semifinalisterna från 2004. Det är ett lag som har huserat spelare som har fan fucking lyft Ballon d'Or och som har haft bidrag i de absolut största och bästa europeiska klubblagen. Det här Tjeckien är ju något annat, absolut. Men jag tycker ofta att man på ett orättvist sätt, och där är jag själv bidragande också, glömmer bort att vissa länder, det är inte länder som ska...
Man har fotbollshistoria som är viktig.
Ja, de ska inte bedömas på de senaste 5-6 årens ganska anonyma trupper och halvdanna resultat. Alltså kolla på Tjeckien. Fan, de går ju ut här mot Nederländerna eller Holland då, som jag återigen får säga. Ja, men som jag återigen får säga, jag gjorde en omvänd. Jag ändrade från Nederländerna till Holland.
Ja, du är skadad av fyran nu, Gustav.
Som Kim Källström hade han kämpade igår. Du körde väl mute i tipslördag, så du hörde inte.
Nej, men det skrivs i chatten.
Men många gånger Kim fick rätta sig själv där, och då ville man bryta in och liksom, bli inte Åslund här nu.
Men nu,
låt ett Holland smyga sig in ibland. Det är så det blir. Skitsamma, du fattar vad jag menar. Tjeckien går ut i den här matchen och tänker ju inte på att man har gjort lite halvdanna resultat senaste åren. Utan de tänker ju, vad fan, vi är Tjeckien. Vi har vuxit upp och tittat på vårt landslag spela EM-finaler.
Jo, men du nämner Ballon d'Or, Pavel Nedved. Alltså det är stora spelare som har huserat i det här landslaget. Och alltså tjeckisk fotboll, inhemsk fotboll, alltså deras lag. Jag säger inte att de är svinbra, men det är en inhemsk liga som är bättre än den svenska ligan till exempel. Sådär. Och sen har väl de krigat lite med att få fram en generation spelare som blir så bra som de var 96 och 2004.
Men jag tycker att det blev så tydligt igår att när ett sånt lag som har en historia och som har meriter, alltså de är ju väldigt lika Sverige på ett sätt. I det där att man fan, svenska spelarna vet ju också, alltså, det är ingen som räds Sveriges trupp spelare för spelare. Det är ingen som räds svensk liksom fotbollsnivå om vi pratar klubblagsmässigt. Det är ingen som räds Sveriges, ja men potential, för det är ingen som vet om den, och nu pratar vi liksom breda penseldrag, men jag är helt övertygad om att spelarna i Sverige, de har ju med sig att, vad fan, vi i Sverige, vi har vunnit brons i VM, vi var i kvartsfinal i VM senast, då får väl folk ha den bilden av oss då, men vi vet att kommer vi in rätt i en match, då spelar det ingen roll vilka som står på andra sidan.
Det är det som är kul.
Då kan vi tävla med de absolut bästa liksom.
Ja, men hela dynamiken med ett mästerskap, att Österrike kan pressa Italien och att Tjeckien kan gå vidare mot Holland i de här 90-minuters matcherna där allting ska avgöras, så är det liksom lite andra typer av parametrar. Det är nästan som att det blir en annan typ av fotboll som man kollar på jämfört med det man är van med när det är klubblagsfotboll. Så att det är så jävla mycket mer som står på spel, och hela nationen sitter och tittar, och det vet man om, det blir ett större mentalt spel såklart ute på planen. Det finns så mycket andra värden i de här åttondelsfinalerna och vidare som har betydelse, och större betydelse ska jag säga, än normalt sett i vanlig säsong.
Vi är denna vecka sponsrade av Gillette och deras one-stop-shop King C Gillette. Och ni har ju hängt med när vi har punktmarkerat en del spelare under EM som vi antingen tyckt borde slätraka sig, kanske lägga sig till med en riktigt snyggt skägg eller en mustasch, eller de som faktiskt bara ska ta hand om och vårda den där riktigt prydliga ansiktsbehåringen de införskaffat. Några kanske har noterat att Belgiens Romelu Lukaku rakat bort det buskiga skägget som han hade i Inter under hela Serie A-säsongen. Men nu är det mästerskap, och då är det klart att Lukaku, han har tänkt till. Med King C Gillette finns Transparent Shave Gel, Neck Razor eller Double Edge Razor samt lyssna, soft beer balm. Alltså allt du behöver för att göra som Lukaku och slätraka fram en somrig, distinkt och ambitiös look i plytet.
Gå in på apotea.se,
utforska King C Gillette själv, plocka ihop ditt eget kit för att vara så snygg och fräsch du bara kan vara nu när det ska dra ihop sig och mästerskapet ska avgöras. Vi säger stort tack till Gillette som är med och miljör Toto Balotto.
Vi är sponsrade av Sonos och inte minst då Sonos Roam. Har ni koll på den här lilla kraftfulla högtalaren nu för tiden? Det är alltså en högtalare som man enkelt kan ta med sig precis var man vill och spela musiken med Bluetooth eller Wi-Fi. Man kan också dela musiken till sitt system, alltså som man redan har Sonos ljudsystem, så kan man då dela det med SoundSwap. Sen är det så här, och det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för. Alltså Sonos, det betyder enkelhet. Jag har installerat systemet hemma. Jag har adderat min Sonos Roam till mitt redan befintliga ljudsystem hemma. Allting sker väldigt smidigt. Men hörni, missa inte nu deras nya högtalare som man kan ta med sig över. Allt den väger knappt 0,5 kilo. Den är stöttålig. Jag slängde ner den i poolen här. Ja, den är vattentålig ner till typ en meter eller någonting sånt. Så att den är lite rolig att ha med sig nu under sommaren när man badar mycket och så vidare. Surfa in på sonos.com. Läs mer om Sonos Roam. En otrolig liten högtalare. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vad gör du av Hollands uttåg då? Hur stor missräkning tycker du att det är?
Ja, nej, men det är givetvis en stor missräkning. Alltså, de är mega favoriter mot Tjeckien. Men det är alltid, alltså, bjässar ska falla. Skrällar ska hända. Så är det i mästerskap. Det vet vi. Så är det alltid i mästerskap. Och på tal om så här Danmarks väg. Ja, men de hade kunnat fått Holland-Tyskland på vägen till en eventuell final. Alltså, här, nu vann Tjeckien över Holland.
Exakt.
Det är därför de möter Tjeckien, men uppenbarligen då så har de förtjänat att vara i den här kvartsfinalen. Jag menar, skulle Sverige stå där i en semifinal, ska man ju tycka att vad är det för jävla väg? Ja, men då ska ju ett England eller Tyskland ha brottats ner i en kvartsfinal. Jag menar bara att visst, på pappret så hade de kunnat sett, det kan se olika ut då, Danmarks väg. Därför blir det lite löjligt att prata om det.
Sen är det ju... Absolut. Men vad gäller Hollands uttåg så måste jag, alltså visst, man ska ge det till Tjeckens förbundskapten Chilavi som har gjort ett ruskigt jävla hemläxejobb med hur man tar bort Memphis Depay och Wijnaldum ur den här offensiven. Denzel Dumfries, han dundrar ju på där ute till höger. Men när Matthijs de Ligt gör den där Hansen som han gör, och det är verkligen, alltså så här, det är fan vilket aktivt beslut det är, då kände jag bara nej, alltså De Ligts Hanser, det är som Luis Suarez bett, det är någon jävla tick han har, alltså. Han kan inte kontrollera, det är som att han måste göra det. De här Hanserna från Juventus-tiden, jag såg för få matcher med liksom Ajax i Eredivisie under De Ligts första säsonger där. Men det finns säkert lyssnare som hör det här som kan påvisa att han gjorde det även i Ajax-tröjan. Alltså, håll med mig om att det snarare ser ut som...
Jag tycker det är en bra jämförelse med bettet.
Ja, det ser snarare ut som liksom en tvångstanke. Mm. Att så här, nu, jag bara gör det.
Ja, men det är anmärkningsvärt, vi som har sett honom i Juventus. Alltså, vi har sett de där Hansen så många gånger. Juventus supportrar blir ju så trötta på det, ja, likt efter ett tag.
Och jag fattar att sådana där kan dyka upp om man liksom tror att jag kan klara mig undan här, för att det är ingen som kommer se det här. Både när det kommer till bett, även fast jag inte liksom stöttar det. Jag tycker, alltså, det vet många som hör det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sätta betten, fy fan. Ja, men
Luis Suarez jävla bett. Jo, fast alltså, jag är väl den som har liksom varit tydligast med hela snusket.
Nej, i våra WhatsApp-grupper så skriver du hela tiden.
Det är med de där betten. Men de här handsituationerna på delikt. Att han liksom drar någon rövare. Men med VAR så kommer det där alltid upptäckas. Men det är som att han har gjort det där för många gånger under uppväxten. Att det sitter för djupt rotat i ryggmärgen. Bara kommer som jävla reflex.
Det är lite som Cristiano Ronaldos reflexer att ta sig mot ansikten när någonting sitter i bröstet eller tar på axeln. Jag tycker i de lägena, i och med att det händer så ofta, det är också ett tick som han har. Alltså, så fan, varna honom då? Om man håller på på det sättet.
Jag vet inte, jag tycker inte det är ingen grej man kan jämföra med.
Jo,
med...
men jag tycker vi, här kommer bollen, jag tar den på handen. Här kommer en axel, jag ska bita den jäveln. Och här får jag en smäll på axeln. Då jag ska ta mig för ansiktet.
Ja, det är i alla fall anmärkningsvärt att De Ligt återigen är inblandad i en sån här handsituation. Det blir ju oerhört kostsamt, men Frank de Boer, han får ju ta på sig väldigt stor del av hur han attackerar då den kvarvarande återstoden av ordinarie klocka. Det är ju ett par ruskigt tveksamma insatser på individuell nivå vid det där 1-0-målet, Daley Blind, Steklenburg och så vidare. Ja. Men jag tror ju att förlusten i sig svider minst lika mycket som vetskapen från holländsk sida att här fanns det, på tal om då slutspelsträd och resor fram till en final, här fanns ju en chans som förmodligen inte kommer komma så där jättemånga gånger igen. Belgien-Portugal då? Gårdagens sena tillställning och kronjuvelen i helgens åttondelsfinaler. Jävla intensiv och hetsig slutdel av den matchen det blev.
Ja, en fin forcering från Portugal får man säga, även om den hade kunnat varit betydligt bättre också, om de hade kunnat varit lite kyliga. Framförallt så behöver man väl inte ta avslut från 25 meter när det finns passningsalternativ, när det finns bättre lägen att hitta. De blir lite för desperata i jakten sista kvarten, men ändå då så vaskar de fram det. Dels den här nicken som kanske förtjänar ett bättre öde, skottet i stolpen, men det är ändå inte så som Cristiano Ronaldo säger till Courtois efter matchen, att så här, vilket coolo, vilken jävla tur ni hade, idag ville inte bollarna in. Jag lämnar i alla fall inte den matchen med känslan att oj, här var ett bombardemang, Belgien ska vara glada för att ha överlevt det och gått vidare.
Nej, jag håller inte heller med i liksom den kollektiva åsikten om att Belgien gör en svag insats. Alltså, jag tycker Jan Andersson hade en jävla liksom relevant invändning på den här, ja, men kritiken som riktades mot Sveriges insats och deras statistik och siffror hittills i turneringen, att de har lägst bollinnehav och de har sämst passningsprocent och så vidare. Att matcherna också artar sig på ett sätt som gör att Sverige inte har bollen överdrivet mycket, att motståndarna de möter måste spela med en helt annan risk och en helt annan desperation och flytta fram positionerna. Alltså, Sverige leder matchen mot Polen efter en minut. Polen måste vinna matchen. Klart att det präglar också de återstående 89 minuterna.
Men så länge vi Sverige i Toto här senast, det var liksom analysen vi la efter gruppspelet.
Absolut, jag menar bara att jag tycker att Janne hade då, alltså när
han
fyller
i där med, efter Tottos analys.
Han har väl lyssnat och känt att jag
där har du
vägen
att gå medialt.
Nej, men det blir ju lite samma sak för Belgien här. De får 1-0 i slutet av första halvlek. En halvlek som jag tycker är, ja, men den är väldigt, väldigt jämn. Jag tycker Belgien är mycket bättre än Portugal första 20. Sen så gör Fernando Santos ett par korrigeringar, trycker upp sina vingar. Och så är Portugal laget som, ja, men kanske på ett annat sätt kontrollerar andra halvan av första halvlek. Men sen när Belgien får 1-0, ja, men de går ju till halvtidsvila. De kommer ut i andra halvlek med ett resultat, med en fot i kvartsfinalen. De får Kevin De Bruyne liksom skadad. Och han kliver av planen direkt i inledningen av den andra. klart som fan, de måste också anpassa sig till att nu kommer de regerande Europamästarna Portugal med skyttekungen Cristiano Ronaldo i spetsen. Nu jävla behöver vi lida oss till ett avancemang här. Sen så har ju Belgien flera omställningslägen som de kan göra bättre och stänga det här till 2-0 i 70:e, 75:e. Då tror inte jag att det är så jävla många som tycker Belgien gör en svag insats här.
Nej. Jag tycker inte heller att de är svaga och jag tycker att det är helt rimligt att de faller ner. Alltså det är ett jävligt bra Portugal de möter också. Som sätter in Joao Felix och sätter in Bruno Fernandes i den andra halvleken när man jagar det här kvitteringsmålet. Jag menar,
André Silva också, stor skillnad på honom och Diego Jota när man börjar forcera.
Får man ändå säga, även om jag tyckte att han liksom var sval i de där avgörande ögonblicken så håller jag med om. Men alltså, det är en spelare som jag verkligen tycker sticker ut i den här matchen. Alltså visst, Torgan Hazard gör det jättebra. Han kanske får högst betyg i de belgiska tidningarna för målet och sådär. Men alltså Eden Hazard, alltså i 2 år i Real Madrid så har man ju inte sett i närheten av den här spelaren.
Nej, det var så jävla fint.
Alltså just det här att han...
Nej, men när han kvicksilvrar sig ur trånga lägen.
Ja, nej men alltså det man har sett honom göra i Chelsea som gör precis all skillnad. Jag menar, om man dessutom i en kvartsfinal sen och kanske en semifinal kan spela på samma sätt och hitta Lukaku, alltså när han har krånglat sig ur de där svåra lägena och börjar använda sin fot också som hans kanske främsta vapen. Ja, men, alltså, då har vi mycket mer Eden Hazard att njuta lite av under det här mästerskapet. Sen är det frågan om man spelar, alltså, nu är ju kamp mot klockan både för Kevin De Bruyne som fick anken söndersparkad av Palinha. Alltså, vad är det för match då för övrigt? Han ska ju vara utvisad.
Ja, eller som fan vad jag återgår till Jonas Erikssons säg i SVT-studion. Men nej, han nämner ju då att han ska ju redan vara varnad när han drar Lukaku tröjan, så att då tar han väl inte den tacklingen i slutet av första halvlek och tar ett rött kort, så att,
eller ja, kanske han gör, känns inte som den smarta spelaren heller. Men det som är med Eden Hazard,
fan vad du lät som Jakob Eklund där Tusenbröder, eller
ja, nej men.
Jörgen med J. Fan vad skönt med någonting som stavas som det låter. Jörgen, hur stavas det? Så är det med G eller Görgen? Eller?
Eller?
Jörgen med J. Va fan vad skönt med något som är som det låter. Äntligen. Nej, va fan.
Ja, nej men de som missade det så går ju Eden Hazard ut och tar sig liksom, trycker på baksida lår, någon slags muskelfäste. Och det är inte speciellt många dagar fram till kvartsfinalen heller nu. Italien får ju mer vila, vilket såklart de tjänar på. Alltså tuff match för Belgien med två av sina nyckelspelare skadade.
Jag tror det var vår gode vän David Neves som skrev på Twitter igår att Belgien måste vara det enda laget i mästerskapshistorien som har 4 raka segrar, avancerat till kvartsfinal men ändå har gått upp i odds på att vinna. Det är väl bara att hålla med. Jag tycker ju att Belgien i små glimtar den här matchen på individuell spelarnivå visar ju vilken höjd det finns. Jag tycker inte Belgiens insats är så liksom svag, eller som att, ja, men som vissa ville få det till igår, att aha, det här är ingenting Italien behöver rädas. Alltså, fan, jag tycker Belgien ser obehagliga ut. Lukaku, va? Alltså vi pratar om Cornelius som en vitvara, som ett powerhouse, som liksom ostoppbar. Alltså så som Lukaku trycker undan Ruben Dias när han sätter upp läget som Meunier fångar upp och bollen sen hamnar hos Torgan Hazard. Alltså, nej men det är sånt jävla godståg det där.
Ja, men det är annan fysisk nivå. Det är liksom 2 olika viktklasser. Han borde inte få spela närkampsspel mot vissa av de här spelarna, för han är alldeles för stark helt enkelt. Det är fan skaderisk bara gå in med axel mot axel.
Ja.
Så det är, han är sen måste jag kritisera Belgien sista 10 minuterna. Man får alltså 3 kontringslägen när man har chans att gå på hörnflagga. Och bara låta minuterna gå. Till och med i slutet av matchen, det är ingenting kvar. Jag tror att det är 1 minut kvar på stopptiden. När man får ett sånt jävla mega... Ja, det är...
Det är Carrasco.
Vad sa du?
Det är Carrasco.
Ja, exakt. Och istället så försöker man gå på avslut. Och då får ju Portugal en sista chans.
Ja.
Alltså en jättebra chans. istället för bara hålla bollen. Men inte bara den. Frisparken som Lukaku trycker över. Rulla igång den.
Ja.
Varför sätter han inte bara ner bollen och rullar igång den bollen? Eller det läget när Lukaku också har mega läget att springa bara mot hörnflaggan. Och han springer in och skjuter över.
Så här, men... Ja, sen så har väl både han och Carrasco ett läge där när Carrasco
dessutom,
så, ja, söker avslutet men blir av med bollen.
Blir av med bollen och får kontring på sig i ett jätteläge. Man bara kan hålla i bollen.
Man ser ju det på Vertonghen och Alderweireld och Vermaelen och Courtois där när Carrasco har tappat bollen och missat passningen i slutet där. Alltså som de tappade på dem. Nu får det fan vara nog!
Ja, nu får det vara nog. Vi orkar inte med en till våg av portugisisk offensiv här. För övrigt så är det en backlinje som man kanske kikade lite och kände, fan ska de här klara det absolut bästa motståndet? Alltså att Belgien är bra från mittfält och framåt, det håller ju alla med om. Men det är lite för mycket för tången liksom, av den där trebackslinjen. Men de gör det ju faktiskt jättebra.
Verkligen, alltså, jag tycker inte att man ska göra sig allt för lustig över den trojkan. Det finns ganska mycket rutin och erfarenhet där, och jag tycker att man gör klokt i att låta Vermaelen spela centralt och droppa av lite. Han ska inte ta onödigt många dueller. Men visst, det är inte samma kaliber där som i offensiv riktning.
Vi är sponsrade av Xbox. Ja, men det har ni koll på vad Xbox är, va? Spelkonsolen som släpptes i USA den 15 november 2001. Sen efter det så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Framförallt så skulle jag vilja säga att Xbox har lett utvecklingen vad det gäller spelkonsoler. Det är hela tiden någonting nytt. Och lyssna bara på de här kreationerna som Xbox har skapat. Vi kan börja med Game Pass Ultimate. Det är den bästa prenumerationen för spel. Allt på en och samma plats, vare sig man spelar Xbox, PC eller mobil surfplatta. Spela vad du vill, när du vill. Det är liksom det som är hela tanken. Nästan 20 miljoner användare. Och det bara ökar för varje dag. EA Play ingår med till exempel FIFA, NHL och NBA. Sjukt kul ju såklart. Hörrni, Xbox Series S. Vad är det för någonting då? Jo, det är nästa generations spelande. Med det största digitala biblioteket hittills. Och nu finns också den minsta Xboxen någonsin. Med mer dynamiska världar, snabbare laddningstider och såklart att Xbox Game Pass säljs visserligen separat, men ändå så är Xbox Series S det absolut bästa inom spel just nu. Och slutligen vill jag bara nämna en kreation, All Access, alltså All Inclusive Passet till Xbox. Skaffa Series X-konsolen eller Xbox Series S-konsolen. Plus 24 månader Game Pass Ultimate för 284 kronor i månaden i 24 månader. Utan startkostnad har Xbox All Access allt du behöver för att uppleva nästa generations spel. Hörrni, nästa vecka då har vi en tävling på vår Instagram. Den får ni inte missa, för då tävlar vi ut ett Travel Kit. Alltså deras nya lilla som man kan ta med sig, en härlig liten väska. Kika in på vår Instagram. Vi säger så länge stort tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men du, ska vi bara kort prata lite om det som stundar här. Och ikväll så är det Kroatien-Spanien. Vi tar med oss in till parken 18.00 att Ivan Perisic är coronapositiv och inte kommer till spel. Senare ikväll så är det sen Frankrike mot Schweiz. Jag vågar lova att det är slut på Österrike och Tjeckien insatser här. Här kommer vi se en favorit som bara kör över.
Ja, du har den känslan?
Ja.
Fan mysigt. Jag kanske ska ta med mig den in i laxen. Jag hade en blodröd dag igår.
Ja, det var det nog många som hade.
Ja, jag hade en studiokamp här ju med eller jag har en studiokamp mellan Gambling Cabin och Tipslördag med Bengan Sonner till spetsen bort hos dem. Och vinnaren kommer få sin Sturehof-nota betald av förloraren. Och visserligen hade Bengan lite tufft igår också, men jag behöver ju lite tankar. Kan du inte liksom bara fylla på det där lite? Jag behöver feeling i den här matchen, Gusten.
Ja, nej, jag alltså jag vet inte vad du säger, men jag är inte alls imponerad av Schweiz hittills. Jag tycker att deras Turkiet-insats, alltså det är minst lika mycket Turkiet som är utslagna och tappar huvudet och bjuder på ytor och bara låter liksom låter det där rinna iväg som sminkar över Schweiz nivå. Tycker att Schweiz insatser mot Wales och Italien, det är de jag värderar, och där är det inte bra. Sherdan Shaqiri i sina bästa stunder, absolut en spelare som kan göra skillnad, men utöver det så tycker jag inte någonting egentligen har imponerat med Schweiz. Och så ett Frankrike däremot som, ja, men de vinner dödens grupp, men ändå så känns det som att de har inte fått med sig egentligen någonting. Det har inte varit någon stolpe in, det har inte varit liksom insatser på individuell nivå från Kylian Mbappé, från Griezmann, från ja, men de här spelarna som på sitt eget sätt kan göra stor skillnad. Tycker man visar i andra halvlek mot Tyskland vilken oerhörd nivå det finns när man har ett resultat att spela på. Så att, jag ser också att det finns lite bryderier på den här vänsterbacksplatsen, men vad ska det spela för roll mot Schweiz? Jag kan inte köpa det.
Men Lucas Hernandez är skadad, det är det du pratar om.
Lucas Digne är också skadad.
Exakt,
så det kan väl bli Rabiot på vänsterbacken. Men
det behöver inte vara dåligt.
Nej, det behöver faktiskt inte vara dåligt. Och jag tror i synnerhet, alltså jag bygger hela min känsla på att Kylian Mbappé är mållös. Att gör Frankrike första målet här, då är jag helt övertygad om att tillräckligt många världsklassspelare i det här laget vill sätta sin prägel på det här franska mästerskapet och också bidra med mål. Så att jag bara vet att det här slutar med en slakt.
Mm. Ja, men vet du vad jag gör nu medan vi pratar?
Nej.
Jag går in och spelar 350 kronor i laxen. Minus ett Asian Handicap till 2,20. Tar det lite långa linan här. Hör vad du säger, gubben.
Oj. Minus ett. Du, 2,20 är för bra. Kroatien-Spanien då? Vad är din känsla där?
Jättesvår känsla. Alltså, visst, jag ser att Ivan Perisic är out. Men om det är någonting jag ska försöka hitta, så är det väl att Spanien ändå kanske växt in i det här mästerskapet nu. Att de har fått självförtroende. Alltså problemet mot Sverige och mot Polen var väldigt mycket offensiven också. Fått självförtroende i den. Det är ju trots allt jävligt bra spelare där framme. Så att, jag tror nog på Spanien ändå.
Jag är lite extra peppad på matchen i matchen mellan Sergio Busquets och Luka Modric.
Mm.
Alltså, mästerskap är ju alltid på väldigt många håll och kanter liksom den sista stora dansen för vissa spelare. Det är spelare som har liksom ångat på mot ett mästerskap, och så blir det här det sista man gör. Hur sätter man liksom slutklämmen på sin landslagskarriär och så vidare. Nu har vi Luka Modric annonserat att så länge Kroatien vill att jag ska spela så kommer jag spela. Det kan nog mycket väl bli så att han ångar på även efter det här mästerskapet. Men det känns fint med en sån här match i matchen på ett innermittfält mellan två gamla rävar som har varit med så länge, som Busquets och Luka Modric. Alltså, de känner ju varandra också från så många år i La Liga med alla El Clasicos. Alltså, jag kommer ha extra fokus på den mittfältskampen ikväll.
Nej, men jag håller med dig, Gustav. Så är det.
Avslutningsvis då, vi vänder blad till imorgon tisdag. Innan Sverige möter Ukraina så är det England mot Tyskland på Wembley. Något av de här lagen ska lämna redan i åttondelsfinalerna. Min magkänsla säger att det hade varit mer rimligt, alltså nu om vi pratar då, med alla ingångsvärden inför den här turneringen, så hade det väl varit rimligt ifall Tyskland hade gjort det så nersnackade som de var mot hemmafavoriterna England som skulle gå hela vägen och så vidare. Men efter det här gruppspelet, Englands gruppseger till trots och Tysklands nöd och näppepinne mot Ungern, så känner i alla fall jag att, alltså, för mig så är det här helt öppet.
Ja. Ja, men det är väl kanske det man måste känna då, att det är helt öppet.
Har du någon liksom känsla för vilken match vi har framför oss här?
Ja, men jag tror ju allt mycket, alltså, den här typen av match, jag tror mycket på ställningskrig. Alltså, jag, lite kanske som man såg Belgien mot Portugal också. Att, så här, kanske inte jättesprakande och att lagen kliver. Alltså, kanske rädslan dominerar ändå matchbilden. Och att man känner på varandra. Men alltså, när det är med de här med stornationerna, så då ska man glömma bort vad som har hänt i gruppspelet lite grann. Och alltså, det är nu det börjar. Och jag menar, vi såg Portugal, alltså, när de vann, när de gick hela vägen, vann ju bara en match över 90 minuter. Så ja, man ska passa sig för att räkna bort i alla fall.
Jag tror inte heller man ska underskatta det faktum att både England och Tyskland vet inför matchen imorgon att vinner vi den här matchen, då kommer vi spela final. För att vi pratar jävligt mycket slutspelsträd när det kommer till Danmark och när det kommer till Sverige. Men England och Tyskland vet ju att vinnaren här får Sverige eller Ukraina i en kvartsfinal. Och vinner vi den så får vi Tjeckien eller Danmark i en semifinal. Alltså, Tyskland och England känner ju om några här att det har öppnats upp en jävla väg fram till finalen och en möjlighet att lägga händerna på den här bucklan. Och det tror inte jag ska underskattas här. Att, alltså, man kanske inte ser det som en semifinal, men du fattar vad jag menar. Att de är medvetna om att vinner vi den här matchen, ja, då är nog hälften avklarat här för att nå finalen.
Mm. Ja, nej, men så... Så kommer vara mega favoriter i alla matcher fram till finalen. Så givetvis så har man hamnat på rätt sida det här trädet. Men ja, jävla åttondelsfinalen då man hamnar i, både för England och för Tysklands del.
Ja, det får man säga. Ruskigt intressanta startelver också att vänta, med tanke på hur mycket bekymmer det har funnits i det tyska laget och hur mycket rotationer det har funnits i det engelska laget. Det känns som att, alltså, hade jag ställt upp de här två lagen idag med ett drygt dygn kvar, man kan ha 8 fel, ja, på de 22 gubbarna. Ja. Och så brukar det inte vara på den här nivån med de här länderna.
Så verkar det inte vara inför Sveriges åttonde.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Deras final mot Ukraina, utan där verkar det snarare handla om att bekräfta spelare som startade förra matchen.
Ja, fast Kulusevski tar väl sen då in i den där startelvan, va?
Kanske något byte, ja. Kulusevski är väl den som ligger närmast av alla att ta sig in. Men det var direkt efter matchen så var det ju snack om, ja, men tre skiften i alla fall inför åttondelsfinalen. Men det är väl Kulusevski som ska in då.
Ja, jag kommer att prata ytterligare om det här med Jimmy Durmaz och Kim Källström idag. Vi öppnar studion på TV4 och Simon 20.00 ikväll här inför Frankrikes åttondelsfinal mot Schweiz. Men redan igår så snackade vi om det här, Kulusevski vara eller icke vara i startelvan. Och det jag tog med mig från det var att båda de spelarna, som har, alltså de har ganska många års rutin från landslagsspel och mästerskapsspel och laguttagningar och inhopp och dagsform och så vidare. Alltså båda, det går inte att inte starta Dejan Kulusevski här. Det går inte att sätta sig ner med honom och motivera för honom varför han inte ska starta. Det är ingen spelare i det läget som bryr sig om att, ja, men jag kan hoppa in sista halv. Han har ju gjort det nu och visat varför han ska starta. Kim Källström sa det i studien igår också. Ja, men alltså, addera en timme på Dejan Kulusevskis inhopp från Polen så kan vi få 95 minuter mot Ukraina. Vad kan hända på 95 minuter om det där kunde hända på 35 minuter?
Mm. Nej, men jag håller med. Alltså, det är bara att starta honom. Alltså, den formen som han visade. Att han är den hungern han har. Sverige är ju inte ett landslag som har råd att ställa den klassen utanför en startelva. Vi har inte råd. Nej. Att göra det. Vi är inte Italien som ändå kan ha Federico Chiesa på bänken. Nu har inte de råd att ställa Federico Chiesa. De är lite i samma läge där vid sidan. Men Sverige har definitivt inte råd att låta en sån klassspelare sitta på bänken.
Nej, och prestationsmässigt så går det ju inte heller att liksom motivera varför Robin Quaison eller Marcus Berg ska spela.
Nej.
Alltså, det är inte så här, okej, Kulusevski måste in, men vem ska ut då? För att alla har varit så jävla bra. Alltså Quaison och Berg har ju båda stått för insatser hittills som gör dem lättpetade.
Mm.
Jag tycker det här mer och mer börjar påminna om inte bara 94 sommaren i stort, utan kanske framförallt liksom, alltså, Kulusevski är Kenneth Andersson. Han är för bra i liksom slag för dagen att man får helt enkelt bara, alltså, han måste in i elvan. Han måste in i elvan på något jävla sätt.
Mm. Det ska bli jävligt roligt matchen med också, och Sveriges match. Och vi har en trestegs raket stolpe ut nu i det här mästerskapet. Men det är fan dags. Alltså, vi fortsätter att gå på Alexander Isaks spåret. Han gör mål och vi håller nollan och vi vinner på ordinarie tid. Alltså, jag har en jättegod känsla för den totala svenska prestationen mot Ukraina. Det behöver inte ens gå till övertid, utan vi kommer fräscha till en kvartsfinal, ska jag säga. Vi gör den här trestegsraketen borta hos Betsson. Vi boostar upp den rejält. Ni hittar den under godbitar boostade odds. Tänk på att ni måste vara 18 år gamla och att stödlinjen.se finns om ni har problem. Där har ni i alla fall vår raket inför den matchen. Har du samma goda känsla som jag inför Ukraina-matchen, Gustav?
Men jag snackade lite med Micke Lustig igår, och efter det snacket så landade jag bara mer och mer i att första målet kommer att avgöra den här matchen. Pratar vi inte för lite om liksom skillnaden på Ukraina utifrån vilket resultat de spelar på? Det är sånt jävla humörlag det där.
Ja, men jag kör. Alltså, första målen har alltid enorm betydelse i fotboll.
Men när det kommer till alltså, så här, som vi snackade om med Schweiz. Alltså, spelare som Granit Xhaka och Sheridan Shaqiri, alltså, det är ju spelare som, det är helt andra spelare i en 2-0-ledning kontra ett 2-0-underläge. Jag vet, det är de flesta, men de flesta spelarna har ju också en förmåga att inte tappa huvudet eller inte ge upp. Kolla på spelarna som Jarmolenko, alltså Sinchenko kanske inte ska räknas in på samma sätt som Jarmolenko, men Malinovski, Yaremchuk och så vidare. Jag tycker vi pratar för lite om vad händer med deras högsta nivå, vad händer med deras liksom tro på saker och ting i underläge. Jag har sån jävla vibb för att om Sverige bara gör första målet, då blir det här en enkel kväll i ett soligt Rålambshovsparken.
Ja, vi får hoppas att det blir så. Hörrni, fan, lite känsla inför den här matchen också. Vi får in väldigt mycket filmer och bilder på folk som är på plats och folk som sjunger, och det är Jag min Jan, det är Kanna på. Det är ett jävla tryck ute i landet. Du pratar om 94-sommaren. Jag får också den känslan. Fick jag 2018 också. Att det är ett enat Sverige. Men det är inte bara enat, och det gör mig lite så här perplex och lite ledsen nästan att det fortfarande liksom ska bildas läger här hemma mellan olika typer av support. Jag vet inte om du har hängt med i det här, Gusten.
Jag såg...
vi får ju alltid ganska mycket hat för folk som inte har fattat järven och varför vi tycker att Sverige ska vara en järv och att det på latin heter gul och gul. Och, alltså, så här, det får ju vi skit för varje dag under hela året. Alltså, mycket hat, och speciellt då från ultrasupportrar kopplat till Stockholmslagen. Eller hur?
Så är det.
Och Kanna på är i grunden en 90-talsramsa som sjöngs av Djurgårdssupportrar och som skapades av Djurgårdssupportrar. Det har vi inte gjort någon hemlighet av någon gång. Men det är klart att det händer att man pratar om det som vår ramsa i ett landslagssammanhang. I och med att det var vi som... Ja, men du var en Djurgårdspolare som skrev den, och vi som lanserade den på Rydelapp. Den fick ett jävla fäste. Vi fortsatte att bygga den på en massa olika sätt. Så att det händer ju att ibland säger man att det är vår ramsa. Men vi har också hela tiden varit tydliga med upphovsmännen att det är en Djurgårdsramsa under lång tid. Men det är en del skit liksom. Men det är vad det är. Jag kan tycka så här, det är helt okej. Men när det gäller den här elitismen, eller vad vi ska kalla den för, all skit som svenska landslagssupportrar får från klubblagssupporterna som nästan gör en poäng av att de inte bryr sig om landslaget. Den tycker jag fan är orimlig. Man får inte glömma bort att det är samma fundament till supporterskapet. Sen kanske det ser lite annorlunda ut, men det är fortfarande exakt samma fundament. Alltså i början på 90-talet, vi pratade om 92, då gick firmorna ihop och slogs mot engelsmännen. Då såg supporterskapet kanske lite annorlunda ut. Då var det mer huliganism som präglade även landslagsfotbollen. Men kollar man under 2000-talet, och vi, både du och jag som har rest mycket under de här mästerskapen, så är det väldigt mycket kärlek och glädje. Man kivas lite med de irländska supporterna i Paris och sjunger ramsor mot varandra. Men supporterkulturen präglas mer av kärleken till landslaget än någon slags antagonism mot motståndarsupporterna. Men i grunden, när jag pratar om att det är samma fundament, så är det så här: man träffas med polarna, man dricker bärs, man har en stor kärlek till sitt lag. Alltså de fundamenten kan ju ingen säga att de är annorlunda jämfört med om man håller på Malmö FF i Göteborg eller AIK. Alltså det är exakt samma. Man reser tillsammans, alltså kolla på bilder från en svensk supportergruppering, ja men typ AIK i Glasgow, eller när djurgårdarna fick resa här senast och åkte 1000 man till öst och allt det där. Alltså det ser ungefär likadant ut. Sen så i landslagssammanhang, hur ser holländare igår, de spökar ut sig i orange kostymer och det är blåsorkestrar och det är roliga hattar och så vidare. Så även i svenska lägret så har det varit pippifigurer och folkdräkter, men nu på senare år också den här kannan.
Ja.
Kanna på kom ifrån att öla, liksom, att beställa in fler kannor bärs, men det har då anammats av några att sätta en vattenkanna på skallen.
Exakt. Ja. Lite apelsin-tv.
Ja, nej men exakt. Och men då såg jag bara en video som en av de första, kanske till och med var den första som satte en kanna på skallen, skickade ut att han fått så jävla mycket hat. Ja. Alltså det vi får dagligen, alltså vilket tar det på ett sätt, det är helt okej. Okay. Vi förstår hierarkin här och var vi befinner oss i
vi förstår väl också att de läckra ultraslaxarna behöver liksom hävda sig och behöver markera.
Ja.
Det där är ju sprunget ur väldigt mycket osäkerhet också. Alltså att man inte är trygg i att andra ser på fotboll, känner kring fotboll och upplever fotboll på andra sätt än vad man själv gör. Och så ska man då börja tävla i och markera att ja, men ens känslor är minsann mycket mer äkta och mina uttryck är minsann mycket mer rimliga än det här. Men alltså, så här, jag tror att det där i grund och botten bara handlar om en osäkerhet i att man får faktiskt både vara och tycka och känna olika.
Jo.
Och man behöver inte hålla på och pissa på andras uppfattningar, andras känslouttryck och andras sätt att leva sitt mästerskap eller sitt supporterskap.
Nej, och alltså så här, nu har jag närhet till andra länder och deras landslags supporterskap på ett sätt som kanske många inte har, i och med att jag har närhet till det. Och jag menar så här, där finns inte den här problematiken att så här, ja, men vadå, ni lånar min ramsa, men det finns ramsmelodier som liksom går, och det är lättare att applicera dem för att alla ska kunna sjunga tillsammans, oavsett vilket lag man håller på, så ska alla kunna sjunga tillsammans, man känner igen melodierna. Nu var ju Kanapå visserligen kom från ingenstans, men ändå, kollar du på Frankrike, Italien, Ungern, så är det liksom ganska enkla ramser. Det är inte 90 minuter tryck liksom, utan man hittar toppar under matcher och sådär. Men på tal om fundamenten att så här leva och dö för ett klubblag, alltså de har ju min största respekt, alltså de supportarna som verkligen ägnar sina liv åt sitt lag. Men man ska komma ihåg att bland landslagssupportarna, alltså hos kannan, så är det jävligt många personer som lägger precis alla sparade pengar för att följa det här landslaget eller ta lån, som egentligen inte har råd, men som faktiskt väljer supporterskapet till det svenska landslaget före allting annat. annat. Så att jag menar, det fundamentet om att leva och dö för ett lag också är viktigt för folk. Ja, det finns även för det svenska landslaget. Och det stödet som spelarna pratar om, som Jan Andersson pratar om, det är ju det här. Det är de här killarna och tjejerna som betalar sjukt dyra pengar för att hela tiden åka och stötta landslaget. Och om inte det är ett äkta fundament till supporterskap, så vet jag inte vad som är det.
Och jag håller med dig. Jag respekterar också till fullo och till 100% ultrasupporter som lever och dör för sin klubb och som åker land och rike runt. Och, ja, men, alltså, det är den första att göra, men jag återkommer till det här liksom att så här, det finns någonting som bara är så jävla märkligt och så jävla onödigt i att man då måste markera att man pissar då på andra sätt att leva ut sitt supporterskap.
Ja, men jag tror inte att det är så jävla många, alltså så här, av de riktiga hardcore ultrasupporterna som faktiskt är de som hotar och pissar på den svenska supporterkulturen kring landslaget. Utan jag tror det handlar om liksom, sittplatsläktare jävligt mycket också. De som skiter i landslaget. Alltså verkligen, ja, skiter och inte känner någonting. De känner att nu drar allsvenskan igång. Jag har full respekt för det. Jag har full jävla respekt för det. Och jag lovar dig att kortsidorna i Sverige, det är inte de som är inne och hotar och hotar kannan till livet liksom. Vad är det för jävla trams? Det är ju andra jävla töntar som håller på med det. De skiter fullständigt genuint i landslaget. Full jävla respekt. Ni lever och dör för era klubblag. De är inte inne och gidrar. Utan det är ju en massa jävla töntar som är inne och gidrar nu. Med allt som har med gul att göra till att faktiskt hota upp stackars kannan liksom.
Men precis, för kärnan här då är att Robin, tror jag han heter, han som då har den här kannan på huvudet. Han skickade ut en video igår. Kan ha varit där han då, alltså det är känslosamma 2 minuter och 20 sekunder där han då pratar om hur jävla mycket hot och hat han får på sociala medier, och när det börjar liksom komma till de här jävla, alltså hot mot döttrar, ja, men då är det som, så, vad är det för jävla människor?
Ja, nej, men
vad är det för, alltså, vad är det för, vad är det Gunvald säger, halvstympade idioter, är det han kallar honom?
Ja.
Nej, men alltså, vad är det för jävla IQ-nivå?
Jag tycker Robin gör det sjukt bra, som sagt, spenderar sina surt förtjänade pengar på att stötta det här svenska landslaget, och återigen, fundamenten är där, fundamenten är samma. Men jag har en jävligt stark förankring i svensk ultraskultur och känner helt många, och jag återigen förtydliga, det här hatet och skiten som han får, det kommer inte därifrån. Det kommer inte från kategori C-supportrarna eller från kortsidorna, utan det här kommer från idioter.
Det kommer från töntarna.
Ja, men verkligen från
de
töntarna.
De osäkra töntarna
som gärna vill vara de som står på kortsidan och lever och dör för sitt lag, men som egentligen bara sitter hemma och knappar på sin telefon. Alltså jag lovar det, det är så det ser ut, som sagt.
Min förankring framförallt
är jävligt stark i precis alla led i den svenska supporterkulturen.
Så ja, att, kanske det, framförallt det kan säga att jag de som åtrår, alltså den där ryggdunken och att få dia tutten av de kategori C-supportrarna de egentligen ser upp till.
Exakt.
Och då tänker man, då trycker jag till gul och pissar lite på dem öppet på sociala medier. Hotar kanna på Robins döttrar till livet. Va? Tycker ni om mig nu? Gillar ni mig mer nu? Är jag mer äkta nu?
Ta det till oss istället, till mig och Gusten. Langa det hatet hit så ska vi ta det. Jag kan ta det själv, Gusten. Du kan vara utanför här. Ge det hatet till mig istället.
Jag tycker också, alltså, även fast du pratar om att det finns väldigt många liknande fundament här, så är ju också en superrimlig distinktion mellan då supporterskap till ett klubblag i ett land som Sverige och ett landslag i ett mästerskap, att det blir en folkfest, ja, på ett helt annat sätt under en komprimerad tid i ett varmt land någonstans i Europa eller världen.
En gång man i tiden 1992 så gick kategori C-supporten ihop mot England. Sånt kan också hända.
Ja,
alltså,
jag menar
enade
bara att,
som Sverige.
Det här handlar ju om en annan typ av fotbollssammanhang än att kuska i minibuss på 15 eller 19 bortamatcher per säsong och åka till håler och liksom lägga mil efter mil under hjulen på motorvägarna, göra liksom det otacksamma kontra då att åka till ett varmt land på sommaren, samlas kanske 2000, kanske 10 000, kanske 20 000 eller som i Berlin eller vissa andra gånger liksom upp mot 100 000 svenskar. Ja, men då är det klart att några kommer spöka ut sig, för det tycker man är lite kul, det är väl lite härligt. Fan. Nej, jag bjuder på mig själv, jag sätter på mig ett par pippiflätor här eller vikingahorn.
Gustav,
eller...
vet du vad jag kände när du sa 100 000? Då kom Hassan upp i mig. Det är 100 000 tyska bögar som ska komma.
Nej, det är väl en...
10 ja. 10 000 är 100 000.
Ja, men det kan få komma 100 000. 100 000! Nej, men alltså, håll med mig. Det är ju också en skillnad här som alltså så här... Det tycker jag är liksom en skillnad som är så jävla naturlig också.
Ja.
Vad fan, om 50 000 eller 25 000 svenskar tar sig någonstans till ett land för ett fotbollsmästerskap. Ja, men det är klart att några vill, liksom, så här, några vill spöka ur sig. Det kanske finns en mer etablerad julgrans liksom, förbläss. Men alltså, så här, föreställ dig liksom, 40 000 svenska landslagssupporter på plats. Och så har liksom 500 matchtröja. Alla andra står liksom casual-dressen. Sjukt det hade sett.
Ja, men då måste det ju finnas en hierarki som i Ungern. Liksom, att så här, ja, men det, vi har en klick här med minst tre mord på skallen. Ni kör svarta för att tydligt markera liksom, att här gidrar vi inte om vi går på stan och så vidare. Det är Ungerns svarta tröjor. Så här. Det är väl det enda jag kan köpa.
Jo, men det...
Men måste
men
de
det
samlas också.
Jo, men om du hade fått välja, hade du velat ha 40 000 liksom,
om jag
en helt svartklädda
hade...
eller bara Uber där är liksom vi tågar mot arenan med en anti liksom anti-HBTQ-banderoll och sen så står vi och skickar rasistiska glåpord och tillmälen ut på planen, homofobiska och sexistiska för den delen också, eller så ställer vi liksom ett par vikingahjälmar, pippifläter och kanapåkanner där alla bara liksom tycker det är så jävla roligt med fotboll och där alla står upp för Sverige och visar sitt stöd på plats.
Det är en retorisk fråga där, va? Ja, men det är klart att det är folkfest när Sverige spelar mästerskap. Det är väl helt givet. Jag hoppas vi kan stå enade imorgon i alla fall. Det ska bli sjukt jävla kul att gå in i åttondelsfinalerna. Och jag tror att vi kommer få se ett Sverige som spelar betydligt bättre. Nu har vi krigat oss förbi gruppspelet. Vi ska vara som en stor nation. Ja, det ser lite knackigt ut spelmässigt här i gruppspelet. Men det är nu vi kommer.
Det ser perfekt ut.
Ja,
det ser perfekt ut. Ja. Och Robin, du passar vidare all skit till Wilbur.
Jajamensan.
Han står redo.
Alla som mot all förmodan lyssnar på det här, ta hatet till mig.
Tipslördag, ånga på, 2/8-finalkvällar ytterligare. Vi öppnar som sagt studion på Simor och TV4 20.00 ikväll med Frankrike-Schweiz. Och sen så är det Sverige-Ukraina på samma kanaler imorgon. Då är det Lasse G som rattar skutan. Det blir jävligt härligt. Ingen kommer såklart missa det. Vi hörs igen på... Fan, vi kanske ska köra onsdagstutto då?
Ja, men det får det ju bli. För fan, tidig morgon på onsdag igen, då kör vi.
Bra, vi hörs då, ta hand om varandra, kanna på och så säger vi helt enkelt bara heja Sverige.
Jajamensan, heja Sverige, nu kör vi.
Ciao tutti.
Ciao tutti.